Kapitel 13. Den ämelintronande upphöjs. Egwene lyfte huvudet från kudden och såg sig omkring. En kort stund förvånad över att finna sig själv i en himmelsäng i ett stort rum. Morgonljuset sökte sig in genom fönstren och en söt, rundnätt kvinna var i färd med att ställa en rejäl kanna med ångande vatten på kommoden. Chesa, som skulle tjänstgöra som hennes kammarjungfru, hade Egwene träffat redan under natten. Den ämelintronandes kammarjungfru. En övertäckt bricka stod redan bredvid hennes kam och borste på ett smalt bord nedanför en spegel med silversmyckad ram. Doften av nybakat bröd och päronkompott började fylla rummet. Enaya hade förberett rummet inför Egwenes ankomst. Även här var möblerna omaka, men de var de bästa som stod att uppbåda i Salidar. Från den stoppade länstolen, klädd med grönt siden, och golvspegeln som stod i ett hörn med oskadd förgyllning på ramen, till garderobskåpet där hennes tillhörigheter nu hängde, rikligt smyckat med sniderier. Dessvärre tyckte Shania ha en uttalad förkärlek för rysch och spets. Både sänghimlen och de fråndragna sängförhängena var rikligt försedda med båda dera. Och antingen det ena eller det andra fanns på bordet och den tillhörande pallen samt på länstolens armstöd och ben. Överkastet som Egwene hade slängt på golvet och det tunna sidenlakanet som hade fått göra överkastet sällskap. Gardinerna var också av spets. Egwene lät huvudet sjunka ner på kudden igen, den spetskantade kudden. Rummet fick henne att känna sig som om hon skulle drunkna i spets. Det hade pratats åtskilligt sedan Shariam och de andra fört henne hit till vad de kallade lilla tornet. Och det var nästan bara de som hade pratat. De var egentligen inte intresserade av vad hon trodde att Rand hade för sig. Eller vad Corinne och de andra kunde ha för avsikter. Aesidena i Salidar hade själva sänt iväg en delegation till Caimlyn. Led av Myrana, som visste vad hon skulle göra. Vad detta var de emellertid vaga om. Till största delen var det de som pratade och hon som lyssnade. Och de frågor hon ställde viftades bort. Svaren på en del av dem var oviktiga, sa de, åtminstone för stunden. Och de andra blev högst summariskt besvarade innan de fortsatte med vad de ansåg vara viktigt. Delegationer hade sänts ut till alla regenter, namngivna i tur och ordning, tillsammans med en förklaring om varför hans eller hennes stöd var helt oundgängligt för Salidar, vilket tycktes gälla samtliga. De sa inte uttryckligen att alla planer skulle grusas om någon av regenterna vände sig mot dem, men det framgick av den vikt som de fäste vid var och en. Gareth Bryan var i färd med att bygga upp en här som så småningom skulle vara tillräckligt stark för att kunna hävda hennes anspråk gentemot Elidas om det skulle bli nödvändigt. Det trodde de tydligen inte, trots Elidas krav på att de skulle återvända till tornet. De tycktes tro att så snart nyheten om Egwene Alvears upphöjelse till ämelintronande började sprida sig, så skulle Aesidena komma till henne från när och fjärran, till och med en del av dem som nu befann sig i tornet. Tillräckligt många för att Elida skulle bli tvungen att lämna ifrån sig ämelintronen. Av någon anledning satt vitrockarna och rullade tummarna, så Salidar var lika tryggt som någon annan plats. Så lång tid som det skulle behövas. Att Loghain hade blivit helad, precis som Joanne och Lin. Det var helt rimligt att hon också hade blivit helad om hon var här. Men Egwene blev överraskad över att hon var det. Nämndes närmast i förbigående. Det är ingenting att bekymra sig över, sa Shariam lugnande. Hon stod framför Egwen som satt på den stoppade länstolen med de andra stående i en halv cirkel runt sig. Han hinner dö av ålderdomssvaghet innan salen bestämt sig för om han ska stillas igen eller ej. Egwen försökte hålla tillbaka ännu en gäspning. Det började bli mycket sent och Anaya sa: "Vi måste låta henne sova. Morgondagen är nästan lika viktig som vad som skett i natt, barn." Plötsligt skrattade hon till. "Moder, menar jag." "Vad som ska hända imorgon är också viktigt, moder. Vi skickar in Chesa så att hon kan hjälpa er att förbereda sänggåendet." Det visade sig inte bli så lätt att komma i säng, än sedan de hade gått. Chesa hade kommit halvvägs med knapparna i Egwens klänning när Romanda dök upp. Hon hade ett antal förslag att lämna den ärmelintronande. Förslag som hon framförde med föga insmickrande röst. Hon hade knappt hunnit lämna rummet förrän Lilaine avlöste henne. Det verkade nästan som om den blå företräderskan stått och väntat på att den gula skulle gå. Lilaine hade sina egna råd att förmedla, som Egwen lyssnade på sittande i sängen efter att Chesa vänligt med bestämt visats ut ur rummet. Lilaines råd liknade inte alls Romandas, och ingen deras sa någonting som påminde särskilt mycket om Shariams, och levererades med ett varmt, till och med tillgivet leende. Kvinnan förmedlade dock även en uppenbar övertygelse om att Egwen skulle behöva lite vägledning under sina första månader på sitt nya ämbete. Ingen av de båda kvinnorna hade sagt rakt ut att de var bättre skickade än Shariam att tala om för Egwen vad som var bäst för tornet. Eller att Shariam och kretsen kring henne kanske skulle försöka dra åt för många olika håll, eller kanske rent av ge dåliga råd. Men det gick inte att ta fel på de vinkar som gavs. Både Romanda och Lilaine antydde dessutom att den andra kunde ha sina egna idéer och att dessa tveklöst skulle leda till idel elände. När Egwen äntligen släckte den sista lampan med kraftens hjälp var hon beredd på en natt full av mardrömmar. Men då hon vaknade nästa morgon var det i själva verket bara två som hon kom ihåg. I den ena var hon den ärmelintronande och Aesir det, men utan att ha avlagt de tre ederna, och allt hon gjorde fick katastrofala följder. Ur den vaknade hon med ett ryck bara för att slippa ifrån den. Men hon var säker på att det inte var en dröm med mening. Den liknade mycket en av de upplevelser hon haft i den Tear and Grill där hon genomgått sin prövning för att bli antagen. Och så vitt man visste hade det som hände där inget samband med verkligheten. Inte den verklighet där hon levde. Den andra var en fånig dröm av just det slag hon väntat sig. Hon kände sina drömmar tillräckligt väl för att veta det, även om hon till sist var tvungen att väcka sig själv för att fly från även denna. I den hade Shariam slitit stålan från hennes axlar, och sen hade alla skrattat åt henne och pekat finger åt den enfaldiga jäntan som trodde att en flicka som nätt och jämt fyllt 18 år kunde bli ärmelintronande. Inte bara i Sedena, utan även alla de visa, och dessutom Rand, Matt och Perrin, Ninni och Elaine, nästan alla hon någonsin träffat. Medan de skrattade hade hon stått där naken och förtvivlat försökt få på sig en antagens klänning som kanske skulle ha passat en 10-åring. "Se så, moder, ni kan inte stanna i sängen hela dagen." Egwen slog upp ögonen. Chesa hade en spelat sträng min på ansiktet och en glimt i ögat. Hon var minst dubbelt så gammal som Egwen och hade redan vid deras första möte direkt fallit in i den blandning av respekt och familiaritet som kunde väntas av en gammal trotjänare. "Den ärmelintronande kan inte ligga och dröna, allra minst idag." "Det har jag sannligen inte tänkt. Egwen steg upp med stela rörelser och sträckte på sig innan hon drog av sig sin svettiga särk. Hon längtade sannoliken efter den dag då hon arbetat tillräckligt länge med kraften för att slippa svettas. Jag tar den ljusblå sidenklänningen med vita morgonstjärnor runt halslinningen. Hon lade märke till att Kesa var mycket noga med att inte titta på Egwen när hon räckte över en ren särk. Effekten av att hon uppfyllt sin chow hade bleknat något, men fortfarande syntes svaga blåmärken. Jag råkade ut för en olyckshändelse innan jag kom hit, sa hon, och skyndade sig att ta på sig den nya särken. Kesa nickade, plötsligt mycket förstående. Hästar är elaka, opålitliga kreatur. Mig får ni aldrig upp på ett sånt djur, moder. En rejäl kärra är bra mycket säkrare, vill jag lova. Om jag föll av en häst på det viset skulle jag inte låta en själ få veta det. Nildra skulle ha både ett och annat att säga om det. Och Kaylin. Och ni skulle aldrig tro vad en del kvinnor kan säga när man vänder ryggen till. När det handlar om den ämelintronande är det förstås en annan sak. Men det är vad jag skulle göra. Hon öppnade klädskåpet och sneglade på Egwen för att se om hon förstått. Egwen log mot henne. Folk är folk, höga som låga. Kesa log stort innan hon tog fram den blå klänningen. Visserligen var det Sheriam som valt henne. Men nu var hon den ämelintronandes kammartjänarinna, och det var till den ämelintronande som hennes lojalitet stod. Dessutom hade hon helt rätt i att det var en viktig dag. Efter att ha kastat i sig frukosten, trots att Kesa muttrade för sig själv om att man alltid blev orolig i magen av att kasta i sig maten, och att varm mjölk med honung och kryddor var det bästa för att lugna ner en orolig mage, skyndade sig Egwen att borsta tänderna och tvätta sig. Hon lät Kesa ta några tag med hårborsten och klädde på sig så fort som kvinnan förmådde få den blå sidenklänningen över hennes huvud. När hon lagt stålan med de sju ränderna över axlarna stannade hon upp för att se sig i den stora golvspegeln. Ståla eller ej, inte såg hon särskilt mycket ut som den ämelintronande. Men det är jag. Det är inte någon dröm. I det stora rummet på undervåningen var det lika tomt runt borden som det varit under natten. Bara salens företrädare var där, alla med sjalar och grupperade efter respektive aja. Och Sheriam stod för sig själv. När Egwen dök upp i trappan tystnade deras samtal. Och när hon kommit ned, neg dem för henne. Romanda och Lilaine gav henne varsin skarp blick och vände sig sedan bort, noga med att inte titta på Sheriam, och återupptog sina samtal. När Egwen förblev tyst följde de andra deras exempel. Då och då var det någon av dem som sneglade på henne. Trots att de viskade lät deras röster för ljudliga. Utanför rådde en fullständig tystnad. Egwen tog fram näsduken ur ärmen och baddade sig i ansiktet. Ingen av dem svettade så mycket som en droppe. Sheriam kom och ställde sig bredvid henne. Allt kommer att gå bra, sa hon tyst. Kom bara ihåg vad du ska säga. Det var en av de saker de hade gått igenom under natten. Egwen hade ett tal att framföra denna morgon. Egwen nickade. Det var märkligt. Hennes mage borde ha slagit volter. Knäna borde ha skakat. Det gjorde de inte. Och hon kunde inte begripa det. Det finns ingen anledning att vara orolig, sa Sheriam. Det lät som om hon trodde att Egwen var det och ville lugna henne. Men innan hon hann säga mer tog Romanda till orda med ljudlig stämma. Tiden är inne. Med frasande kjolar ställde företrädarna upp sig i ett led och återigen ordnade efter ålder. Men denna gång med Romanda i täten och marscherade ut. Egwen gick och ställde sig strax innanför dörren. Det kändes fortfarande ingenting i magen. Kanske hade Kesa rätt om sin varma mjölk. Tystnaden varade ännu ett tag. Sen hördes Romandas röst, onaturligt hög. Vi har en ny ämelintronande. Egwen steg ut i en värme som hon inte skulle ha väntat sig förrän senare på dagen. När hennes fot lämnade tröskeln hamnade den på en estrad vävd av luft. Raden av företrädare sträckte ut sig på ömse sidor om henne, samtliga omgivna av Sidars sken. Egwen Alvear, mässade Romanda med en röst som kraften bar ut över folket. Sigillens väktarinna, Ter Valons låga, den ämelintronande. Medan Romanda talade lyfte de henne upp i luften så att den ämelintronande bokstavligen upphöjdes tills hon slutligen stod strax under det halmklädda taket. För alla som inte kunde leda Sidar såg det ut som om hon stod i tomma luften. Det var många som samlats där för att se hennes siluett mot den uppstigande solen. En andra väv fick dess ljus att stå som ett skimrande töcken kring henne. Gatorna var fullpackade med män och kvinnor. En folkmassa som fortsatte utom synhåll runt gavlar och hörn. Varje dörröppning var fylld, liksom vartenda fönster och vartenda hustak, utom själva lilla tornets. Från folkmassan steg ett vrål som nästan dränkte Romandas röst. Våg efter våg av jubelrop som böljade ut över byn. Egwen letade efter Ninive och Elaine i trängseln, men kunde inte hitta dem i detta hav av uppvända ansikten. Det kändes som om det hann gå en evighet innan det blev tillräckligt tyst för henne att tala. Väven som bar Romandas röst flyttades till henne. De hade förberett ett anförande, Shariam och de andra. Ett digert förmaningstal som hon kanske skulle ha kunnat framföra utan att rodna om hon varit dubbelt så gammal som hon var, eller ännu hellre tredubbelt. Hon hade gjort en del ändringar på egen hand. Vi är samlade här för att söka sanning och rättvisa. En uppgift som inte kommer att vara till ända för en Elaida. Den falska ämelintronande undanröjts från den plats som hon med orättfärdiga medel bemäktigat sig. Den enda ändringen i detta var att hon ersatt inte kan vara med, inte kommer att vara. Men hon tyckte att hennes formulering var starkare och bättre. Som ämelintronande ska jag leda er i denna uppgift. Och det ska jag göra med samma ståndaktighet som jag vet att ni kommer att visa. Och därmed fick det räcka med svulstigheterna. Hon hade hur som helst inte tänkt stanna uppe i luften så länge att hon hann upprepa allt vad de ville ha sagt. Allt sammanfattades i vilket fall som helst i det som hon redan hade sagt. Till krönikornas väktarinna utser jag Shariam Bynar. Detta gav också upphov till jubel, men inte till närmelsevis av samma styrka. Krönikornas väktarinna var trots allt inte den ämelintronande. Egwen tittade nedåt och väntade tills hon såg Shariam skynda ut ur huset, fortfarande i färd med att lägga väktarinnans ståla över axlarna. En blå ståla för att visa att hon upphöjts från blå aja. Man hade beslutat att inte göra någon kopia av den ämelintronandes stav, krönt med en gyllene låga, som krönikornas väktarinna av tradition bar. De fick klara sig utan tills de kunde få den ursprungliga staven från Vita tornet. Shariam hade varit beredd på en mycket längre väntan och hon såg på Egwen med öppet uppgiven blick. Bland salens företrädare såg hon Romanda och Lilaine. Men deras ansikten röjde ingenting. Båda hade haft sina egna mycket starka rekommendationer angående vem som borde få posten som väktarinna. Och ingen av dem hade nämnt Shariam, vilket knappast var ägnat att förvåna sig över. Egwen andades in och vände sig åter mot den väntande massan. För att ära denna dag förkunnar jag härmed att alla antagna och noviser befrias från straff och strafftjänstgöring. Det var en gängse gest och de enda som jublade var vitklädda flickor och några antagna som glömde sig. För att ära denna dag förklarar jag härmed Theodrin Drabay, Faulain O'Randy, Ninib Almir och Elaine Chakant upphöjda till att bära sjalen som fullvärdiga systrar av ACDs systraskap. Detta möttes med ett slags frågande tystnad och här och där frammumlade kommentarer. Detta var inte alls i enlighet med sedvänjorna, långt därifrån. Men nu var det sagt och det var tur att Morwyn råkat nämna Theodrin och Faulain. Nu var det dags att återgå till det tal som de hade skrivit åt henne. Jag förklarar härmed denna dag vigd till fest och gamman. Må inget arbete utföras, utom vad som måste ske för att festligheterna ska kunna fortgå. Må ljuset skina över er alla, och må skaparens hand skydda er. Det sista dränktes av ett vrål som till och med överträffade den väv som förstärkte hennes röst. En del började genast dansa på gatorna, trots att det var så trångt att man knappt kunde röra sig. Plattformen av luft sänktes kanske en aning hastigare än den hade höjts. Salens företrädare stirrade på henne när hon steg av den. Och Cyders glöd började släckas bland dem nästan innan hon nått marken. Sheriam rusade fram och tog Egwene vid armen med ett leende mot de stenansiktade företrädarna. Jag måste visa den ärmelintronande hennes ämbetsrum. Ursäkta mig. Egwene skulle kanske inte direkt ha påstått att Sheriam föste in henne i huset. Men å andra sidan skulle hon nog inte heller ha sagt att hon inte gjorde det. Hon trodde knappast att Sheriam skulle gå så långt som till att släpa med sig henne. Men hon ansåg att det var bättre att samla kjolarna med sin fria hand och raska på sina steg än att ta reda på det. Hennes ämbetsrum innanför väntsalen visade sig vara något mindre än hennes sovrum. Det hade två fönster, ett skrivbord, en stol som stod bakom detta och ytterligare två framför. Det var allt. De maskätna väggarna var vaxade till en matt glans, men bordsytan var helt tom. På golvet låg en liten matta med blommönster. Förlåt om jag var framfusig, moder, sa Sheriam i det att hon släppte Egwenes arm. Men jag tänkte att vi borde talas vid enskilt innan ni talar med någon av företrädarna. De var alla inblandade i att skriva ert tal och... Jag vet att jag gjorde ett par förändringar, sa Egwene med ett ljust leende. Men jag kände mig som en sån åsna när jag stod där uppe med allt det där att säga. Hade allihop varit inblandade? Undra på att det hade låtit som en uppblåst pratsjuk gammal dam. Hon var nära att skratta. Nåväl, jag sa vad som måste sägas. Det vill säga kärnan i det. Elida måste avsättas och jag ska leda dem för att uppnå det.
Ja, sa Sheriam dröjande. Men det kan hända att det blir en del frågor om vissa av de andra förändringarna. Theodrin och Faulain kommer absolut att bli upphöjda till Aesir så snart vi har fått tillbaka tornet och edsstaven. Och förmodligen även Elaine. Men Ninib kan fortfarande inte ens tända ett ljus med kraften om hon inte först blir så ilsken att hon börjar rycka i sin fläta. Det var just den fråga jag tänkt ta upp, sa Romanda, som kommit in utan att knacka. Moder, tillade hon efter en tydlig paus. Lilaine stängde dörren efter dem, nästan i ansiktet på åtskilliga andra företrädare. Jag ansåg att det var nödvändigt, sa Egwene. Jag funderade på saken i natt. Jag har blivit upphöjd till ACD utan att prövas eller behöva avge de tre ederna. Och om jag vore ensam om det skulle det kunna framstå i märklig dager. Om det finns fyra till kommer det inte längre att verka så anmärkningsvärt. Åtminstone inte för människorna här. Elida kanske försöker dra nytta av det när hon får höra talas om det. Men folk i allmänhet vet så lite om Eichedir att de ändå inte kommer att veta vad de ska tro. Det är människorna här som är viktigast. De måste ha förtroende för mig. Om de tre kvinnorna varit någonting annat än Eichedir skulle de ha gapat stort. Och Romanda verkade inte vara långt ifrån att göra det ändå. Må så vara, började Lilaine med skarp ton samtidigt som hon rättade till sin blåfransade sjal med en knyck, men fortsatte inte. Det var som Egwene sa, och framförallt hade den ärmelintronande offentligt utnämnt de fyra kvinnorna till Eichedir. Salen kanske kunde få dem att förbli antagna, eller vad Theodrin och Faulain nu var när det gällde dem. Men salen kunde inte utplåna folks minnen eller hindra att alla trodde att salen gått emot den ärmelintronande redan första dagen av hennes ämbetstid. Det skulle knappast gynna förtroendet för henne. Jag hoppas, moder, sa Romanda med spänd röst, att ni vill rådgöra med salen nästa gång. Brott mot sedvänjorna kan få oväntade följder. Och brott mot lagen kan få olyckliga följder, sa Lilaine rakt på sak. Varefter hon tillade ett försenat moder. Det var bara dumheter, eller i varje fall nästan. Visserligen var reglerna för hur man upphöjdes till Eichedir fastställda i lagen. Men den ärmelintronande kunde förkunna nästan vad hon ville. En vis ärmelintronande undvek emellertid att gå till strid mot tornets sal om det gick att undvika. Åh, jag ska rådgöra med er i framtiden, sa Egwene uppriktigt. Men jag tyckte att det verkade vara rätt sak att göra. Nu undrar jag om ni kan ursäkta mig, men jag måste verkligen samtala med väktarinnan. De praktiskt taget skalv av harm. Deras nigningar var obetydliga, och även om avskedsfraserna de yttrade var helt korrekta, så muttrade Romanda fram sin, medan Lilaines röst var vass som en knivsägg. Det där skötte ni mycket bra, sa Shariam när de hade gått. Hon lät förvånad. Men ni måste komma ihåg att salen kan ställa till bekymmer för den ärmelintronande. Ett skäl till att jag är er väktarinna är att jag ska kunna ge er råd och undvika att ni hamnar i bekymmer av det slaget. Ni bör rådgöra med mig angående alla förkunnelser ni vill göra. Och om inte jag finns till hands bör ni fråga Murell, Morrin och de andra. Vi är här för att hjälpa er moder. Jag förstår, Shariam. Jag lovar att lyssna noga på allt som du har att säga. Nu skulle jag vilja träffa Ninni och Elaine, om det är möjligt. Det borde gå att ordna, sa Sharia med ett leende. Även om jag kanske blir tvungen att handgripligen dra iväg Ninni från någon av de gula. Shuan ska komma hit för att undervisa er om etikettsreglerna för den ärmelintronande. Det finns en hel del att lära sig om det. Men jag säger till henne att komma lite senare. När Shariam hade gått stod Egwene och stirrade på dörren. Sen vände hon sig om och stirrade på bordet. Fullständigt tomt. Inte en enda rapport att läsa. Inga rullor att studera. Inte ens penna och bläck så att hon kunde skriva ett meddelande. Än mindre en förkunnelse. Och snart skulle Shuan komma för att undervisa henne i etikettsregler. När det hördes en blyg knackning på dörren stod hon fortfarande där. Kom in, sa hon, och undrade om det var Joanne eller kanske en betjänt med lite honungskakor som redan var uppskurna i lämpliga munsbitar. Ninni stack tveksamt in huvudet, men blev sedan inknuffad av Elaine. Sida vid sida gjorde de var sin djup, oklanderlig nigning med vitt utbredda kjolar. Vita kjolar med färgade band runt follen. Moder, mumlade de samtidigt. Snälla, låt bli, sa Egwene. eller gnydde snarare. Ni båda är de enda vänner jag har, och om ni börjar... Ljus, hon var nästan gråtfärdig. Elaine nådde henne en sekund före Ninive och slog armarna om henne. Ninive var tyst och fingrade nervöst med ett silverarmband hon hade om handleden. Men inte Elaine. Vi är fortfarande dina vänner, Egwene. Men du är faktiskt en ärmelintronande. Ljus, kommer du ihåg att jag en gång för länge sedan sa att du skulle vara den ärmelintronande medan jag var... Elaines min förmörkades ett kort ögonblick. Nå, hur som helst så är du det nu. Vi kan inte bara gå fram till en ärmelintronande och säga Egwene, ser jag tjock ut i den här klänningen? Det skulle inte passa sig. Jo, det skulle det visst, sa Egwene bestämt. I varje fall i en rum, fortsatte hon efter en kort paus. När vi är ensamma vill jag att ni ska säga om en klänning får mig att se tjock ut eller... Eller vad ni nu vill säga. Hon log mot Ninive och ryckte lätt i hennes tjocka fläta. Ninive hajade till. Och jag vill att du ska dra i den där om du tycker att det behövs. Jag behöver någon som är Egwenes vän och inte bara ser den här fördömda stålan hela tiden. Annars kommer jag att bli tokig. På tal om klänningar, varför har ni fortfarande de där på er? Jag var säker på att ni skulle ha hunnit byta om vid det här laget. Nu drog Ninive vid sin fläta. Den där Nishao sa att det måste vara någon sorts misstag och släpade iväg med mig. Hon sa att hon inte tänkte öda bort sin tur på att fira. Ljudet från festligheterna började höras allt ljudligare utifrån gatan. Ett dovt sål som var stark nog att leta sig in genom stenväggarna tillsammans med ett svagt klingande av musik. Nå, något misstag var det inte, sa Egwene. Öda bort sin tur. Nå väl, hon tänkte inte fråga om det nu. Vad det än handlade om så var Ninive inte glad över det. Och Egwene ville att detta skulle vara en så glad stund som möjligt. När hon drog fram stolen som stod bakom bordet såg hon att det låg två tjocka kuddar på sitsen. Hon log. Kesa. Nu ska vi sitta här och prata en stund. Och sen ska jag hjälpa er att hitta de två finaste klänningarna i hela Salidar. Berätta om era upptäckter. Både Anaya och Shariam har nämnt dem. Men jag lyckades inte få ur dem några detaljer innan de skyndade vidare. De båda andra var just på väg att sätta sig. Men nu stannade de upp mitt i rörelsen och utbytte en blick. Besynligt nog verkade de motvilliga att prata om någonting annat än hur Ninive hade helat Shuan och Lin. Ninive upprepade tre gånger att det varit av misstag som hon helat Loghain. Och Elaines framgångar i att göra Cheer and Greel. Båda dessa prestationer var väl värda att prata om. Särskilt Ninives. Men det fanns inte hur mycket som helst att säga och Egwene kunde inte upprepa i all oändlighet hur fantastiskt det var och hur hon avundades dem. Inte heller deras försök att demonstrera upptäckterna för Egwene tog särskilt lång tid i anspråk. Egwene hade ingen fallenhet för att hela och kunde verkligen inte begripa den invecklade väv som Ninive skapade utan att ens tänka. Och trots att hon hade känsla för metaller och var mycket stark med både eld och jord, dröjde det inte länge innan hon tappade bort sig i det Elaine visade upp. Naturligtvis ville de veta hur hennes liv hos Eilfolket hade varit. Att döma av deras häpna blinkningar och bestörta, hastigt avhuggna skratt var det inte säkert att de trodde allt hon berättade. Och hon berättade sannligen inte allting. Talet om Eil förde osökt vidare till Rand. Båda de andra tittade storökt på henne genom hela skildringen av Rands möte med Aesedena. De instämde i att han var ute på farligare vatten än han anade och behövde någon som lotsade honom genom dem innan han styrde rakt på ett blindskär. Elaine trodde att Min skulle kunna hjälpa till med det. När väl delegationen från Salidar kom fram till Caimlin. Det här var första gången Egwene fick höra att Min var på väg till honom.
och att hon varit i Sally där. Men sanningen att säga lät Elaine ganska halvhjärtad. Och så muttrade hon någonting riktigt besynligt, som om det var en sanning hon egentligen inte ville kännas vid.
Min är en bättre kvinna än jag.
Av någon anledning gav Ninive henne en medkännande blick.
Jag önskar att jag vore där, fortsatte Elaine med kraftigare stämma. För att vägleda honom, menar jag. Hon tittade på de båda andra med rodnad på kinderna. Det är också i varje fall. Ninive och Egwene började skratta så våldsamt att de nästan föll av stolarna och Elaine stämde strax in. Jag har i varje fall en god nyhet, Elaine, sa Egwene andlöst när hon började hämta sig. Sen insåg hon vad det egentligen var hon skulle säga och varför. Ljus, vilket klavertramp och skrattande till på köpet. Jag är ledsen för det här med din mor, Elaine. Du anar inte hur jag önskat att jag kunnat framföra mina kondolianser tidigare. Elaine såg förvirrad ut, vilket man knappast kunde klandra henne för. Saken är den att Rand tänker ge dig både lejontronen och soltronen. Till hennes förvåning rätade Elaine på sig med en förnärmad min. Jaså, min son, det tänker han, sa hon med kylig röst. Han tänker ge dem till mig. Hon lyfte en aning på hakan. Jag har vissa anspråk på soltronen. Och om jag väljer att sätta dem i verket gör jag det på eget bevåg. Och när det gäller lejontronen så har Rand Althor ingen rätt. Inte den minsta. Att ge mig vad som redan är mitt. Han menade säkert inte så, protesterade Egwene. Eller gjorde han det? Han älskar dig, Elaine. Det är jag säker på. Om det bara vore så enkelt, muttrade Elaine. Vad det nu skulle betyda. Ninive fnös. Män säger alltid att de inte menade så. Det är som om de pratade ett annat språk. När jag får tag i honom igen, sa Elaine resolut, så tänker jag lära honom att tala rätt språk. Ge mig lejontronen. Egwene kunde knappt låta bli att brista i skratt igen. Nästa gång Elaine fick tag på Rand skulle hon vara alldeles för upptagen med att försöka hitta någon avskild plats för att hinna lära honom någonting alls. Nu var det nästan som förr. Nu när ni är i Shadir kan ni fara till honom när helst ni önskar. Ingen kan hindra er. De båda andra utbytte en hastig blick. Salen lär inte låta någon ta sitt pick och pack och gå, sa Ninive. Och även om vi kunde göra det så har vi hittat någonting som är betydligt viktigare. Elaine nickade ivrigt. Det tror jag med. Det första jag tänkte när jag hörde dig bli utropad till Ämelintronande var faktiskt att jag och Ninive kanske kunde ge oss iväg och leta. Eller det andra jag tänkte snarare. Det första var bara ett slags glädjeförlamning. Egwene blinkade förvirrat. Ni har alltså hittat någonting. Men nu måste ni likväl leta upp det. De lutade sig fram på stolarna och svarade ivrigt, nästan i mun på varandra. Vi har hittat det, sa Elaine. Men bara i Tel Aran Riord. Vi använde behov, tillade Ninive. Vi behövde någonting. Den saken är klar. Det är en skål, fortsatte Elaine. En cheer and grill. Och jag tror att den kan vara tillräckligt stark för att ändra på vädret. Det är bara det att skålen finns någonstans i Ibordar. I ett förfärligt virvar av gator och gränder utan skyltar eller någonting annat till hjälp. Salen skickade ett brev till Marylil, men hon kommer aldrig att hitta den. Särskilt inte som hon ska försöka övertyga drottning Tylin om att det riktiga vita tornet är det i Shalidar. Vi berättade att det behövs en man som kan leda kraften när man använder den. Ninive suckade. Det var för all del innan Loghain blev helad, men jag tror inte att de skulle lita på honom. Egentligen behövs det inte någon man, föll Elaine in. Vi ville bara att de skulle tro att de behövde Rand. Jag vet inte hur många kvinnor som behövs, kanske en hel cirkel med 13. Elaine säger att den är väldigt kraftfull, Egwen. Den skulle kunna ställa vädret till rätta igen. Jag skulle då vara glad om jag kunde få ordning på min väderkänsla. Skålen kan ställa vädret till rätta, Egwen. Elaine utbytte en lycklig blick med Ninive. Det enda du behöver göra är att skicka oss till Ibordar. Äntligen sinade ordströmmen och Egwen lutade sig tillbaka mot ryggstödet. Jag ska göra vad jag kan. Det kanske inte blir några invändningar alls nu när ni båda är Aesir Deer. Det hade hon emellertid en känsla av att det skulle bli. Att göra dem till Aesir Deer hade verkat vara ett så djärvt grepp. Men hon började ana att det inte var riktigt så enkelt. Göra vad du kan, sa Elaine klentroget. Du är den ämelintronande, Egwen. Alla Aesir Deer lyder din minsta vink. Med ett hastigt leende tillade hon. Ge mig en vink bara, så ska jag bevisa det. Egwen gjorde en grimas och skruvade på sig. Jag är visserligen den ämelintronande, men... Elaine, Sharian behöver inte anstränga sig särskilt mycket för att minnas en novis som hette Egwen. En flicka som stirrade storökt på allting och fick kratta i nya trädgården för att hon ätit äpplen efter läggdags. Hon tänker ta mig i handen och leda mig dit hon vill. Eller kanske dra mig dit i nackskinnet. Både Romanda och Lilaine ville bli ämelintronande. Och de ser också en novis i mig. De tänker visa mig min plats precis lika mycket som Sharian. Ninive såg bekymrad ut, men Elaine blev indignerad. Du kan inte låta dem tro att de ska få köra med dig. Du är den ämelintronande. Den ämelintronande säger åt salen vad den ska göra, inte tvärtom. Du måste stå upp så att de ser den ämelintronande. Det fanns ett spår av bitterhet i Egwens skratt. Var det verkligen så sent som föregående natt som hon varit så fast besluten att ingen skulle få köra med henne? Det kommer att ta ett tag, Elaine. Jag har äntligen begripit varför de valde mig, förstår du. Delvis är det på grund av Rand, tror jag. De tror kanske att han blir fogligare om han ser stålan runt mina axlar. Men inte minst är det just för att de minns mig som novis. En kvinna. Nej, en flicka som är så van vid att göra vad hon blir tillsagd att det inte kommer att bli några bekymmer att få henne att göra vad de vill. Hon fingrade på den randiga stålan. Nå, de kan ha haft vilka skäl som helst. Men nu har de valt mig till ämelintronande. Och eftersom de gjort det tänker jag vara den ämelintronande. Men jag måste vara försiktig, åtminstone i början. Det är möjligt att Sharian fick salen att springa benen av sig så fort hon spände blicken i dem. Hon undrade om det någonsin varit så. Men om jag försöker med det, kanske jag blir den första ämelintronande någonsin som blivit avsatt dagen efter att hon tillsatts. Elaine såg förbluffad ut, men Ninive nickade sakta. Kanske hade hennes tid som klokfru och erfarenheterna av kvinnorådet i Imonswall gett henne större insikt i hur den ämelintronande och tornets sal egentligen arbetade än Elaine fått genom alla förberedelser för att ärva tronen. Elaine, när väl ryktet om mig börjar spridas och världens regenter får kännedom om min existens, kan jag börja visa för salen att de valt en ämelintronande, inte en marionettdocka. Men till dess kan de ta tillbaka den här stålan lika snabbt som de gav mig den. Om jag inte riktigt hunnit bli den ämelintronande är det inte så svårt att göra sig kvitt mig igen. Det skulle kanske bli några halvkvädna protester, men det skulle de kunna släta över utan större bekymmer. Om någon utanför Salidar får höra att någon vid namn Egwen Alvear blivit utsedd till ämelintronande skulle det bara vara ett av alla dessa rykten som alltid växer upp kring Aesir Deer. Vad tänker du göra? Frågade Elaine tyst.
Du kommer inte bara att ödmjukt foga dig. Det fick ett innerligt leende att blomma upp på Egwens läppar. Detta var inte en fråga, utan ett bestämt konstaterande. Nej, det kommer jag inte att göra. Hon hade lyssnat på många av de lektioner som Moraine hade gett Rand om husens spel. På den tiden hade hon tyckt att detta spel var fullständigt absurt och dessutom lömskt och bedrägligt. Men nu hoppades hon att hon kom ihåg allt hon hört. Använd de vapen du har, var någonting som Ale ofta sa. Det kan vara till viss hjälp att de försöker passa in 3 olika koppel på mig. Jag kan låtsas att det är den ena eller andra som drar, beroende på vilket som är närmast vad jag själv vill. Då och då kan jag helt enkelt göra som jag vill, som när jag upphöjde er båda. Men än så länge blir det ganska sällan. Hon rätade på sig och såg dem i ögonen. Jag skulle vilja säga att jag upphöjde er för att ni förtjänade. Men sanningen är att jag gjorde det för att ni är mina vänner. Och att jag hoppas att ni kan hjälpa mig som fullvärdiga systrar. Jag vet sannligen inte vem jag kan lita på utöver er båda. Jag ska skicka er till Ibordar så snart jag kan. Men till dess är ni de enda som jag kan diskutera saker med. Jag vet att ni kommer att säga sanningen. Er resa till Ibordar behöver kanske inte ta så lång tid som ni tror. Jag har hört att ni båda har upptäckt en mängd olika saker. Men om jag lyckas få rätsida på ett par saker har jag en egen upptäckt att komma med. Det blir underbart, sa Elaine. Men hon lät nästan tankspridd.